I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsras av SF Kids Play, en streamingtjänst helt för barn. Det är fritt från reklam och du kan lägga böcker, filmer och serier i offline-läge. Med koden RULLAVAGN19 får du SF Kids Play kostnadsfritt i 2 månader när du signar upp på sfkids.com. Avsnittet sponsras också av Semper. De gör riktig mat för barn, naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser, precis som hemma i köket. Hur hjälper man ett barn som bits? Hur mycket kläng är normalt? Och är det dumt att låta en 5 månaders sova i eget rum? I det här avsnittet av Rullavagn-podden snackar vi om att snusa och amma. Om små som vägrar äta bitar. Och om barn som skriker jättehögt. Med oss har vi en kvinna som är räddningen både för barn och föräldrar. Låt frågestunden börja. Ännu ett avsnitt av Rullavagn-podden har rullat igång. Kanske är du på barnvagnspromenad, längtar efter dagens första kaffe eller guppar på en pilatesboll med gnällig bebis. Oavsett så är jag jätteglad att du lyssnar på oss. Jag som pratar heter, som vanligt, Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Och idag har jag allas vår favorit BVC-sköterska Lisa Westberg här. Hej Lisa, vad härligt att ha dig här.
Tack så jättemycket. Ja.
Tycker du inte att det är sjukt kul att så många lyssnar på oss och skriver frågor till podden?
Helt fantastiskt. Ja, underbart.
Ja. Kan man säga lite att du är en poddkändis nu? Känns det så?
Nej.
Det är ingen som så här hoppar på dig och känner igen din röst ute på stan?
Nej, inte ännu.
Inte?
Nej.
Va? Det har faktiskt hänt mig en gång. Det kommer ju så pass många frågor att vi inte hinner ta upp alla i såklart avsnitten. Mm. Men ganska många liknar varandra lite grann, så vi försöker få med en så stor bredd som möjligt. Och med det sagt så tänkte jag idag att vi kör igång med frågorna direkt, så vi hinner extra många.
Härligt.
Ja, är du redo?
Ja, verkligen. Det ska bli jättekul.
Hej Rullavagn-podden. Jag har en son på lite drygt 8 månader och han äter bara fast föda i form av gröt och burkmat samt välling på kvällen. Puré går bra, speciellt lite sötare, till exempel rotfrukter. Men när det blir bitar så får han kvällningar och vill inte äta så mycket. Jag har försökt blanda mat med bitar med till exempel rotfruktsgryta, men han äter några skedar bara. Förstår att kräkreflexen sitter längre upp och att det påverkar, men om man inte äter så bitar så flyttas den ju inte fram heller. Hur underlättar jag ätandet av bitar? Han gillar leverpastej på sked, men när han får det på en smörgås så tycker han att det är konstigt. Han stoppar allt i munnen utom mat som han får pilla med. Börjar bli orolig att han kommer leva på puréer och känner mig stressad inför att han börjar förskolan vid 1 års ålder och ska äta där. En liten som vägrar bitar.
Det finns inget mål i sig att äta bitar när man är ett litet barn. Verkligen inte. Den här kräkreflexen som hon beskriver, den växer bort. Så det har inget med träningen att göra.
Aha.
I Sverige så har vi valt i burkmat till exempel att ha lite hårdare bitar vid 8 månader.
Mm.
I andra länder, Frankrike, där har de helt mosad mat tills barnet är 1 år. Så det är lite olika. Så att det här barnet behöver absolut inte äta bitar. Det jag tänker på här är att han borde få i sig lite proteiner, tycker jag. Men det kanske de får i på något sätt. För det står ju leverpastej. Exakt, jag tänker. Och det, för proteiner, det är oftast en liten annorlunda struktur på. Mm. Till exempel riven kyckling eller små, små bitar av köttfärs eller lax, linser. Det blir lite struktur i de bitarna. Och det kanske det här barnet klarar av. Så det kan man också mixa och mosa, men det blir ändå lite struktur i. Och om man nu känner så här i alla fall att man verkligen vill att barnet ska träna, så kan det vara bra att doppa bröd i yoghurt till exempel. Då blir det väldigt uppluckrat.
Mm.
Det går också bra att riva frukt.
Just det.
Där blir det lite mer struktur. Så att istället för att ta en mos,
bit, ja.
Så kan man riva päron, ett litet lösare päron, eller moget päron till exempel. Så att det här, om man tänker så här på oss vuxna och barn, alla äter ju bitar så småningom.
Ja.
Sen är man superolika och för en del tar det längre tid.
Det.
Och jag är övertygad om att det inte kommer vara ett problem när det här barnet börjar förskolan.
De dras ju med där lite grann när de ser de andra barnen.
Ja, absolut. Och sen kan det ju vara så att man är känsligare och kanske inte kan sitta och äta en äppelbit, men då anpassar de och så får det här barnet äta banan.
Ja, precis.
Ja. Så att det här är jag helt övertygad om. Det kommer att gå jättebra. Kämpa inte för mycket med det där. Kul att barnet äter.
Ja, det är ju jättebra. Kan det vara något annat? Eller är det bara att han inte gillar liksom konsistensen av bitar, tror du? Är det ovanligt, eller är det ovanligt att det kan vara något annat?
Ja, verkligen. Nej, det är inte något annat.
Nej, han behöver bara lite tid på sig.
Ja. Och träna. Mm. Och från början så dricker ju barn bara mat.
Precis.
Så att då övergå till liksom fast föda är lite knepigt.
Mm.
Helt, det kommer
ingen
gå jättebra.
Oro.
Nej. Verkligen inte.
Vad skönt.
Mm.
Hej. Vill först och främst tacka för en lärorik och bra podd. Tycker alltid att man får bra råd genom att lyssna på andras frågor och hur ni svarar. Tack. Jag har en fråga angående sömn, amning och egentligen hela situationen med en 4 månaders bebis. Jag har sedan innan en 2-åring och nu även en liten lillebror på 4 månader. Jag var inte riktigt förberedd på hur tufft det skulle bli, både känslomässigt, att känna att jag verkligen inte räcker till för någon av barnen och rent praktiskt. Vår 4 månaders är ganska missnöjd av sig. Han går upp som han ska i vikt och verkar må bra, men sen några veckor är det så svårt med amning och sömn. För att få honom att ta bröstet måste jag gå med honom och gunga, annars bara skriker han eller äter lite och släpper sen taget så att det sprutar mjölk över oss båda. Förut kunde jag liggamma honom till sums på kvällen, men nu måste jag sitta på sängkanten och gunga medan jag ammar honom. Sen kan jag försiktigt flytta mig och låta honom amma klart tills han somnar och kan lägga ner honom. På dagarna får jag gå och amma honom, gunga och gunga. Han sover bara i min famn och vaknar om jag försöker flytta honom. Vagnen går dock också bra så länge den rullar. Det kräver fullt fokus på honom och mycket jobb för att få honom att ta bröstet och sen kunna somna. Något som är nästan omöjligt om 2-åringen också är hemma, eftersom han också vill ha min uppmärksamhet. Jag har funderat på om jag ammar för mycket och att han helt enkelt inte vill de gångerna det krånglar. Eller om jag väntat för länge och han är övertrött och för hungrig. Spontant känner jag att han är en liten kille som behöver mycket hjälp för att komma till ro. Tror inte att han har ont i magen eller dåligt grepp vid amningen. Har funderat på om jag har för mycket mjölk för att det läcker mycket och sprutar över oss båda. Jag känner mig så frustrerad och utmattad. Känner ofta att jag inte orkar mer och är rädd att jag ska förstöra anknytningen på något sätt. När jag blir så trött och bara vill vara ensam utan bebis. Han tar flaska lite grann men somnar inte av det som vid amning. Gör jag något fel? Vad ska jag göra? Känner att jag snart går under för att det är så jobbigt. Otroligt tacksam för hjälp.
Mm.
Åh.
Ja, den här mamman känner man ju väldigt mycket mer.
Ja, verkligen.
Det låter som hon har hamnat i en ond cirkel och är säkert jättetrött och behöver säkert lite sova och lite egen tid, tror jag.
Mm.
Hon beskriver väldigt fint själv det här i en mening. Spontant känner jag att han är en liten kille som behöver mycket hjälp att komma
precis.
Till ro.
Det
tror jag också.
Det
och det låter ju verkligen som hon ger honom det.
Ja.
Så det låter fantastiskt. Det är många frågor i frågan. Så om vi delar upp den lite på 3 olika fokusområden, tänker jag. Är det okej?
Ja, det är jättebra.
Då tänker jag så här, nu vet vi inte vad det finns för människor runt omkring den här mamman. Men jag hoppas att det finns något slags stöd som kan hjälpa till med att till exempel att mamman vet om att en dag i veckan har hon egen tid.
Mm.
Kanske onsdagar.
Precis, att man har något att se fram emot.
Ja, faktiskt. Precis. Mm. Det är jätteviktigt att ha något att se fram emot. Jag skulle önska, det kanske är omöjligt, men det behöver ju inte alltid vara en partner eller en mormor. Eller det kan ju finnas andra människor också i sin omgivning som kan hjälpa till. Så jag tänker att hon borde få, tänk dig en natt i veckan.
Mm.
Där man faktiskt vet att jag kommer få sova i alla fall, kanske inte hela natten, men i alla fall 6 timmar.
Precis.
Eftersom det här barnet ammar. Men sen, det stod ju också att han tar lite flaska.
Mm.
Och så det tänker jag att det ska de jobba på. Och sen också, eftersom amningen är så arbetsam vid varje måltid, så tänker jag att hon borde, och nu kommer nästa fokusområde då, att det här barnet borde börja äta.
Mm.
Så att alla tillfällen inte blir den här gå omkring, vagga, vischa, kämpa, jobba.
Ja. Börja introducera smaksensationer och sen smakportioner.
Ja, och kanske inte, utan börja full on och ge en och portion testa. Mat. Ja, för det vet vi inte alls. Mm. Nu låter det ju i frågan som att det här, hon pratar om en missnöjd litet barn. Och då tänker jag att det här kanske är ett barn som är kanske ganska tidigt utvecklad.
Ja.
Som vill framåt.
Just det.
Och barn som vill det brukar vara nyfikna och brukar tycka det är spännande med mat.
Ja.
Sen vet vi ju inte såklart.
Nej, men jättebra grej att testa.
Ja, för att en del bebisar, de vill inte vara bebisar.
Nej, det är verkligen sant.
Ja, utan de vill ut och springa och gå och så.
Precis. Jag tänker också det här med att hon behöver guppa honom så mycket kanske också är ett tecken på det. Alltså just att man behöver gå omkring och så för att han nu har liksom utvecklats lite mera och är mer nyfiken och har svårare att komma till ro av den.
Tänker jag också. Mm. Och kanske till och med nu eftersom det finns ett stort barn också som säkert går förskolan på dagen. Men då känner ju säkert den som skriver frågan känner ju säkert till öppna förskolan till exempel.
Precis.
Man kan gå till öppna förskolan med ett litet barn.
Mm.
Att de behöver se lite mer.
Mm.
Bärsele vända utåt. Om barnet är bärsele behöver inte alltid vara mot.
Finns det någon tanke kring det? När det är okej eller vad man ska säga?
Alltså, det beror så mycket på barnet. Så att man börjar med inåt. Om barnet trivs där så är det toppen. Mm. Men om de inte trivs där längre, då är till exempel hemmet. Där spelar det ingen roll. Hemmet
Nej,
har de ju sett så många gånger.
Ja.
Så det är väl mer när det är en stökig miljö.
Ja.
Men man märker också på barnet.
Precis.
Om de inte blir störda av det.
Eller?
Så blir barnet inte störda av att vara utåt så är det helt okej. Jo, och då har jag några tips här kring sömnen framförallt. Mm. Så att inte det där ska bli så jobbigt. För att hon säger ju att barnet somnar i vagn när hon ute går. Och då tänker jag att sånt där litet barn 4 månader bör sova 4 gånger om dagen.
Mm.
Och då tänker jag så här, nu hittar jag på då att det är mamman som lämnar på dagis.
Ja,
och då har vi nummer 1, sov i vagnen.
Mm.
Så den borde vara lätt att fixa. Nummer 2, sov får nog bli en sån där sömn som mamman hjälper barnet.
Mm.
Och vet man om det och är inställd på det, så kanske det blir mer okej att veta att man själv inte kommer kunna göra något annat.
Mm.
Utan jag kommer behöva ligga här bredvid mitt lilla barn.
Precis.
I 45 minuter, eller hur länge barnet sover. Och då istället förhoppningsvis kunna vila lite själv. Eller lyssna på Rulla vagn-podden.
Ja, alltid.
Eller någonting annat. Mm. Och koppla av då. Så det blir sömn nummer 2. Sömn nummer 3, tänker jag att där är det igen. Hämta på dagis.
Mm.
Och då sova i vagn. Så får man väl anpassa och gå ut lite tidigare om barnet behöver sova en stund innan man hämtar.
Ja.
Och så 4:e soven bör vara på kvällen hemma. Och här vet vi inte då om det är en partner med i bilden.
Nej,
för där tänker man att i sådana fall så skulle det kunna, där kan man hjälpa så på kvällen. Men om det inte finns det så får väl barnet sova i sele till exempel.
Mm.
När man nattar 2-åringen eller någonting sånt där.
Mm.
Jag tror den här mamman behöver lite struktur. Och det är svårt att fixa själv när man är inne i den här onda cirkeln. Och när man är så trött.
Ja, verkligen.
Ja. Så skrina efter vilka finns runt omkring.
Mm.
Som kan hjälpa till med att den här mamman får egen tid. Och dygnet har bara 4 timmar, men nu skulle jag väl lägga in lite egen tid med tvååringen också.
Ja.
Det behöver ju inte ske varje dag. Men att någon kan vara med den lilla, så att mamman får känna att jag kan också vara med min tvååring. Ja. Utan att hela tiden fokusera på det lilla barnet.
Precis.
Ja, så men att få verkligen. Hjälp med det.
Mm. Ja, jag känner verkligen igen den här beskrivningen som ändå ganska nybliven tvåbarnsmamma.
Ja.
Alltså det är så svårt att känna. För att det lilla barnet kräver ju ofta så här väldigt ögonblicklig uppmärksamhet. Mm. Och det stora liksom är hela tiden så här, ah, vänta, jag ska bara göra det. Jag ska bara göra det. Jag ska bara göra det.
Men sen tycker du att det är fel att... För så känner inte jag att... Jag tycker inte det är fel att låta det lilla barnet vänta.
Nej, men någon gång hoppas man ju också att man kommer till det där. Att så här, nu har jag liksom odelad uppmärksamhet. Men just den här känslan själv, att man så här inte liksom räcker till än och... Ganska vanligt liksom.
Det där är ju synd det inte räcker till, för att det gör man ju inte.
Nej,
om man har
man
tänkt sig
det.
Att man ska ha 100% med en andra, det går ju inte.
Nej, det går inte.
Så ett barn till är ju 100% till barn. Och då går det ju inte.
Nej.
Och så måste man också
man måste
få egen tid. Lite grann så,
ja.
Och precis, att man är good enough. Barnen är hela och rena och de får kärlek och mat.
Mm.
Och det är jättebra. Och den här mamman låter ju som hon kämpar
hjärnet. Ja,
så
verkligen.
Att någon anknytningsproblematik är det ju inte att prata om här.
Nej.
Och då tänker jag lite att kanske att hon ryar lite bland på tvååringen. Att det är det som hon känner att hon är ledsen över.
Mm.
Att hon kanske blir lite arg ibland. Och,
precis.
För det är ju vanligt såklart. Och jag tänker att så länge man ska inte bli arg varje dag på sina barn. För då tycker jag att då behöver man lite hjälp med det. Och det är ju för att man är för trött.
Ja, precis.
Det är det handlar om. Det är inte att man är en dålig förälder.
Precis. Alltså de här 4 månaders bebisarna. Är de inte lite ovanligt jobbiga då? Alltså...
Jag tycker de är så härliga 4 månader.
Tycker du?
Att alltså, de har slutat ont i magen. Och...
Men
inte den här, det hör man ju tydligt.
Nej, men alltså när jag har pratat med många föräldrar, upplevt själv med 2 barn, och vi har också haft lite diskussioner med våra följare på Instagram om det här, att det händer någonting där, och det är nog att de går från den här mini-spädbarnsåldern när de mest... ligger och sover, och, eller det är klart, de har ont i magen och så här. Men där runt 4 månader, att de blir också väldigt så här, det är väl alla nya intryck, och de liksom öppnar upp sig lite mer för världen liksom. Att de, jag tycker många tycker att de är lite jobbiga då.
Ja, jo, men så kan det ju vara. Jag tror också att det som du säger, det blir en ökad osäkerhet hos barnet för att de förstår lite mer av världen. Sen är de ju så olika såklart.
Ja,
men jag tänker
klart,
att mer än 4 månader kan man ju ha i famnen, och de kan titta vad som händer runt omkring.
Precis.
Så att det kanske är det, att man kanske som förälder måste göra mer, inte göra mer saker, utan mera tänka att det är svårt att kanske få i ordning och stöka i hemmet och sådär, utan barnet vill ha en annan slags uppmärksamhet.
Ja,
så det kanske är
så.
Ja, det kanske det som är det jobbiga. Det är en utveckling. Det är inte att barnet är jobbigt, utan att det blir mer föräldraskap kanske.
Det kanske är så. Vi önskar i alla fall den här mamman stort lycka till.
Ja. Ta hjälp.
Hej Rullavagnpodden. Jag har en dotter på 5 månader. Hon har från födseln sovit väldigt bra. Från 1 månads ålder har hon sovit från cirka 22 till 08 utan att vakna en enda gång. Nu till min fråga. Vi bor i en 2-rumslägenhet och har således inte ett eget rum till vår dotter, utan hon får sova i vårt rum, oftast i sin egna säng. Är det dumt av oss att låta vår dotter sova i vårt rum? Borde vi istället låta henne sova i vardagsrummet? Jag tänker om det är för hennes egen skull väldigt bra att vänja vid att sova i eget rum tidigt. Vi hoppas kunna ge henne syskon om cirka 1 år, och då tänker jag att det kanske blir ännu jobbigare för henne om hon inte vid det laget är van att sova själv. Tack för en bra och intressant podd. Ja, vad tänker du med det här kring eget rum för barn?
Nummer 1, underbart att den här lilla tjejen besitter förmågan
det är ju
att
helt
sova.
Fantastiskt.
Ja,
ja.
Jätte. jättehärligt. För just i den här 4-5 månaders åldern, och det var väl lite vi pratade om förra frågan, så börjar barn vakna mer, även de som har sovit bra. Så det är ju underbart.
Det är fantastiskt.
Ja. Jag tycker fortsätt, gör samma sak. Eftersom hon sover bra där så är det klart att hon ska stanna där. Kanske att det bara blir krångligt om de byter plats på den här lilla tjejen. Det går jättebra för barn att sova i föräldrars rum. Det är väl när föräldrarna är redo att flytta barnet.
Precis.
När man tycker att man stör varandra. I den här frågan så hör man ju inte att föräldrar och barn stör varandra.
Nej.
Och när syskonet kommer så får man ta det då. Och då kanske det blir mera, då kanske hon skulle komma tillbaka. Även om hon hade ett eget rum kanske hon skulle komma tillbaka.
Mm.
Jag ser framför mig mer att hon får en egen säng i föräldrarnas rum, en stor säng där en av föräldrarna kan sova med henne.
Precis.
Om det behövs.
Just det.
Så, för det är klart att man kan inte ha ett spädbarn och ett stort barn i samma säng. Ja, om de ligger på, liksom, mellan och på olika håll på sidan av föräldern, då går det ju. De ska inte ligga bredvid varandra. Det blir så himla... Ja, om man inte har en king size 2-10 säng,
en supersäng.
Så är det ju trångt.
Ja,
och man sover
trångt.
Inte bra.
Nej.
Så då kan hon ha en egen säng, en 90-säng.
Mm.
Jag känner spontant att gör inga förändringar.
På. Ja, låt det vara.
Ja, det finns inget syfte i att ha ett eget rum när man är ett barn. Men är det viktigt för föräldrarna att skapa det, då är det ju en annan
då
sak.
Då är det viktigt.
Ja.
Mm. Jättebra. Hej, jag har en son på snart 10 månader. När han blir frustrerad så biter han. Det kan även hända när han är trött eller blir väldigt glad. Det är oftast mig som han biter, men idag bet han ett annat barn. Jag vet inte vad jag ska göra åt hans bitbeteende och är rädd att det eskalerar. Hur kan jag tänka och vad ska jag göra? Tack för en bra podd. Ja.
Tack själv
ja.
För en bra fråga. För det här
verkligen,
är
supervanligt. Det här är supervanligt.
Ja. Yes,
eller
är
att de liksom slår till eller riffs eller något annat. Liksom.
Nå,
gör något.
Ja.
Eller inte lika vanligt.
Nej, bita,
nej,
är,
bita
väldigt
är det vanligaste.
Ja. Ja, just i den här åldern.
Ja.
Så 10 månader till 1 år är det jättevanligt att barn bits. Sen är det också så här att ja, du vet, de använder ju munnen väldigt mycket barn.
Precis.
Och vid 1 års ålder så slutar de flesta barn att stoppa allting i munnen.
Just
och det är
det.
Ju som... att ja, det är något slags engagemang i munnen och man behöver ha saker i munnen.
Precis.
När man är ett litet barn. Och precis som hon skriver så finns det jättemånga olika anledningar. Glädje, frustration,
just det.
Arg, nyfiken, intresserad anledningar till att man biter. Och det är ju för att man inte besitter ett språk.
Nej, det är liksom sättet att kommunicera.
Ja, just det blir ett uttryckssätt.
Mm.
Och då ska man ju visa, sen är det olika hur gammal barnet är.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så det här lilla barnet får man bara säga, nej, vi bits inte.
Nej.
Och så tar man bort och avleder.
Mm.
Och känner man att man har ett barn som biter andra för att komma in i leken, eller ja, inte i leken, men, lite, men man kanske vill ha något som någon annan har, och då kanske man biter det barnet. Då måste man ju vara där och nära för att kunna förhindra.
Just det. Punktmarkera lite liksom.
Och också när det faktiskt kan man lite grann tänka, det här kanske är lite överkurs, men tänka, när är det barnet biter?
Mm.
Är det precis när de börjar bli hungriga? Är det en trötthetsgrej? För då är det ju lättare att gå in
det,
och hjälpa barnet
lite.
Att undvika.
Mm.
Och för barnet spelar det ingen roll. De kommer lära sig i alla fall att inte bitas. Men för oss vuxna är det ju känsligt när vårt barn biter ett annat barn.
Ja, det är jobbigt.
Jättejobbigt. Så man får vara öppen och prata med föräldern och säga oj, 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 det här är inget beteende som jag uppmuntrar. Eller vad man vill hitta på. Det är klart man inte gör. Men det är jättevanligt. Och det här barnet kommer inte bli ett barn som bits. De är jättevana vid det i förskolan.
Mm.
Man måste vara nära och man måste visa äldre barn. Kan man ju prata mer med och visa hur man gör.
Just det.
Mm. Men det här är lite svårt när man är 10 månader. Utan det är samma sak som att krypa fram till, vad heter det, uttaget.
Ja, men precis.
Vägguttaget.
Stopp, stopp,
ja,
nej.
Precis, då säger vi stopp, stopp, nej. Och så måste man vara där och avleda.
Mm.
För att vår reaktion på barnets beteende tycker de är roligt.
Just det.
Så de tycker både nej är kul och de tycker jag är kul. Ja. Så att man måste avleda och det är ju lite arbetsam när man är förälder.
Ja, när man har gjort det så här 1800 gånger på en dag så är man ju lite trött på det.
Självklart, men, verkligen. Ja. Men det är så vi behöver göra.
Just det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av SF Kids Play. Det är en streamingtjänst som har filmer, serier och böcker bara för barn. Och om du, precis som jag, har ett barn som gärna klickar runt på alla möjliga länkar och reklam när de tittar på nätet, så är det otroligt skönt att veta att SF Kids Play är reklamfritt och du kan styra innehållet efter hur gammal ditt barn är. Du kan också sätta en timer för hur mycket tid appen får användas på en dag. Och jag har själv märkt hur skönt det är att slippa ta fighten om när det är dags att stänga av. Du hittar allt från gamla favoriter som Pippi och Emilie Lundeberga till Babblarna, Brandman Sam och Greta Gris i appen. Den är verkligen gjord för att barn själva ska kunna klicka sig runt och du kan givetvis lägga allt material offline. Vår 4-åring sitter dessutom gärna långa stunder, hör och häpna för han sitter ju inte still jättemycket och lyssnar på inlästa böcker som till exempel Alfons eller Vem-böckerna eller Blixten McQueen i bilar. Just nu får du som inte tidigare provat testa SF Kids Play kostnadsfritt i 2 månader med koden RULLAVAGN19. Adressen är sfkids.com och koden är RULLAVAGN19. Hej, jag har en fråga. Jag ammar min 3,5 månaders dotter och snusar samtidigt. Under graviditeten och en tid efter förlossningen klarade jag av att stå emot, men har därefter gradvis trappat upp snusandet. Jag har mycket ångest över detta då jag vet att det inte är bra för bebisen och ökar risken för plötslig spädbarnsdöd, men ändå lyckas jag inte sluta. Jag skulle gärna sluta amma av flera anledningar, ska bland annat börja jobba lite snart, men min bebis vägrar oftast flaska. Hur ska jag tänka kring detta? Hur farligt är nikotinet egentligen? Och en bonusfråga, hur får jag honom att ta flaskan? Har testat 6 olika flasksorter med bröstmjölk och ersättning. Att pappan ger, har lite vaniljsocker i, olika tider på dygnet när han är jättehungrig med mer. Hjälp!
Oj, ja. Jag har verkligen jobbat.
Ska vi börja här med nikotinfrågan?
Ja, ja. Egentligen, det finns faktiskt inga publicerade studier gällande snusning.
Nej. Snusning och hur det liksom påverkar andningen.
Nej, aha, exakt. Så att där har vi inte riktigt något svar. Däremot så man jämställer lite grann tobak, vad säger man? Rökning alltså, och tobak.
Rökning, ja, precis. Ja.
Rökning och tobak. Och då pratar man ju om att såklart dra ner. Man vet ju allt det här. Att man inte behöver sluta amma för att man röker eller snusar. Man ska försöka dra ner, men att det inte är en anledning till att sluta amma.
Nej.
Så säger man i alla fall och rekommenderar. Men den här mamman verkar ju vilja sluta amma.
Ja, precis.
Och sen tänker jag med risken för plötsligt spädbarnsdöd. Det är ändå så. Nu har ju den här bebisen nått 3,5 månader.
Mm.
Och det är ändå så att den största risken är mellan 0 och 3 månader.
Okay.
Även om det existerar i högre åldrar också, så är den liksom, största risken mellan 0 och 3 månader. Så det tänker jag är bra för mamman att veta.
Mm.
Men hur 17 ska hon ta flaskan, den här lilla bebisen?
Ja, en liten kille var det. Nej, men... Ja, det har nog smugit in ett litet skrivfel här. står dotter, men sen honom. Ah, ja. Det spelar ingen roll. Hen, säger vi.
Precis. Hur ska hen ta flaskan?
Ja, vad är det? För det... Här, alltså, det är väl ganska vanligt att man testar olika flaskor.
Precis.
Som brukar vara liksom det vanligaste. Ja.
Och det här barnet är ju så otroligt van att amma. Mm. Så det här är ett jättevanlig fråga just när man har blivit så här gammal. Från 0 till 3 månader, eller 0 till 2 kanske, eller 0 till 2,5 brukar det inte vara något problem överhuvudtaget att ta flaska. Men när man är lite större så här så är de så himla vana. Så det är ju en träningsfråga. Mm. Och om det här barnet bara slår helt bakut när de provar flaska, så måste man nog ändå vänta lite. Bara backa i några dagar för att det inte ska bli den här onda cirkeln. Så just är det med nästan allting. Mm. Så man, att man inte forcerar fram.
Just det.
För då blir barnen... Alltså då, ja, det blir ett ökat motstånd från barnen ofta. Så kanske backa i alla fall några dagar och inte alls prova. Och sen göra det igen. Och så tycker jag ändå det är bra det här att partnern ger. Därför att barnet är så himla van.
Just det.
Sen en sak som man kan då... Nu står det ju på alla olika sätt som de har provat här. Men oftast när barnet är trött.
Mm.
Så när de precis... Att man liksom nästan pinpointar och tittar. När är du på väg att vakna? Och när barnet börjar röra på sig och man ser att de börjar vakna, att man där kommer in med en flaska.
Mm.
Och sen såklart också har ju säkert de provat, men det kan vi ju lägga in och berätta i alla fall, att en del gillar kall och en del vill ha lite ljummen. Att det, barn är roliga, de är väldigt känsliga. Ja. Ja, det, och det vet ju föräldrarna precis.
Ja, visst.
Mitt barn vill ha kallt, eller nej, mitt barn måste ha lite varmare än ljummen, eller mitt barn måste ha ljummen. Och sen så småningom då, som vi brukar nämna i de här frågorna, att börja med mat också.
Ja,
så att
nu inte, jag är ju 3,5
precis,
3,5 månader.
Ja, så snart 4 månader, så att inte, att de inte blir fast i det här, om nu mamman verkligen vill sluta.
Ja, bra. Ska vi nöja oss på den frågan?
Ja, inte ett jättebra svar. Jag skulle vilja ha ett riktigt bra knep till hur man tar flaska.
Ja.
Men det handlar om, från både barnet och föräldern, om tålamod.
Just det, precis. Mm. För oss hemma när våra barn har börjat ta flaska i just den här åldern faktiskt. Mm. Då det som har funkat är att alltså typ gå upp och vagga samtidigt. Just för att det inte... ska bli exakt likadant som andningen.
Nej, det blir
utan att, men jag vet inte om det är något som funkar generellt.
Nej, men det är ju, det är ju absolut bra tips att prova allt ihop.
Ja.
Ja. Kanske det här, men jag tänker att de har provat allt, men att lägga ifrån. Är det lättare att ha barnet mitt emot sig istället? Att inte hålla i?
Just det.
För då blir det också, precis som du säger, det blir någonting helt annat.
Mm.
Kan man sitta,
eller sitta
lite...
i babysitter
precis.
Och ge den eller någonting.
Exakt. Mm.
Testa olika saker. Ja, ge inte upp.
Nej. Bra.
Hej Rullavagn. Vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Till min fråga. Jag har en dotter på 16 månader. Hon har ända sedan hon föddes haft en väldigt hög röst. Högre än andra bebisar. Sen hon blev 1 år skriker hon ofta och väldigt högt. Oftast när hon är arg, vilket såklart är förståeligt. Men även i andra situationer, till exempel när vi åker buss, kan hon skrika rakt ut, jättehögt. Eller när vi sitter vid matbordet och alla är tysta, kan hon helt plötsligt börja skrika jättehögt. Hon har inga syskon eller någon annan i sin närhet som skriker där hon kan ha lärt sig. Vi har försökt att ignorera henne när hon skriker, men det är väldigt svårt och det verkligen skär i öronen. Och vi på något sätt skulle vilja få tyst på henne, särskilt när vi befinner oss i en offentlig miljö. Den spontana reaktionen blir oftast nej, sluta skrika. Det som får henne att sluta är att avleda. Hon pratar även väldigt högt, så vi tror inte att hon är medveten om vilken otrolig röstkapacitet hon har. Hur får vi henne att förstå att hon inte ska skrika så högt? Med vänlig hälsning, 2 föräldrar som snart får tinnitus.
Mm.
Ja, kan det vara en liten kommande opera? Sångerska här eller någonting.
Kanske.
En sån här otrolig röstkapacitet.
Ja, så kanske det är.
Vad tänker du när du hör det här?
Nej, men jag tänker, undrar om hon har gjort det sen hon liksom började använda sin röst mer sedan han var 4 månader, då blev det ju väldigt lång tid.
Mm.
Men såklart, en grej som kommer upp i mitt huvud, så är det ju inte. Men jag tänker, hör hon?
Ja, men är det någonting de ska kolla upp?
Ja, men det vet de ju säkert, föräldrarna, att det är ju sådana saker vi kollar på BVC och just kollar det. Av. Mm. Och sen gör man den här OAN vid födseln, hörseltestet. Just och sen det. Så frågar vi föräldrarna vid 8 månader på BVC. Och sen så, i och med att barnet har utvecklat en röst.
Mm.
Men det ska också vara på ett speciellt sätt. Det ska inte precis. Bara vara till exempel vokaler som man uttalar. Mm. Vokaler är ljud som kommer bakifrån i munnen. A, E. Utan ett barn ska också kunna säga konsonanter.
Uh-huh.
Det tror jag att den här gör, barnet. Men det står inte beskrivet i frågan. Så att ett barn ska också kunna säga mamma. Prata med både läpparna och både bak i munnen.
Mm.
Och gör hon det, så är det ju liksom lugnt.
Mm.
Och jag tänker i alla fall att hon nog ska kunna säga att de tänker 3-4 ord. Och då kan det vara mamma, pappa, titta.
Just det.
Eller där. Då har man ändå en språkutveckling på gång. Så att är det här lugnt som jag har pratat om, så behöver de inte kolla upp henne. Utan snarare som mamma skriver. Var det mamma som skrev? Ja, det spelar ingen roll. Men den som skrev.
Två tinnitusföräldrar.
Båda föräldrarna, precis det de ska göra är att avleda. Och prata lite tyst. Gå liksom, visa henne att vi kan använda en lägre röst. Inte säga specifikt, gör så här. Utan när hon skriker så säger man, jag hör det lilla hjärtat. Att man går ner lite.
Ah.
Nu fick jag harkel. Men att man går ner lite. Ja, vad bra. Hej, vad fint du låter. Snarare än att gå upp själv i falsett och säga, nej men sluta skrika.
Ah.
För då gör man lite samma sak som barnet. De gör ju lite lika som vi föräldrar. Även om jag förstår att inte de här föräldrarna skriker hemma. Men att gå ner lite grann och säga, ja, jag hör dig. Åh, vill du titta i den här boken? Och faktiskt, till exempel när man åker buss, så kan det vara bra att presentera samma sak alltid för barnet. Så att de förväntar sig att, nu ska vi åka buss. Då vet barnet att nu ska jag få titta i den här boken till exempel.
Ja, just det.
Eller nu ska jag få öppna den här lådan med små, vad föräldern tycker är lämpligt, brödbitar eller vad det nu är i den här lilla lådan. Eller att det ligger 3 pixiböcker som barnet kan titta i. Så kan man börja låta dem göra lite själv. Så man inte lägger allt krut på att avleda först. Så att det tar längre tid.
Ja.
Så att barnen får börja pilla själv. Så blir de upptagna med någonting förhoppningsvis. Och inte låter så mycket. Och sen när barnet börjar mer och mer låta, då går man in och säger, ja, vad är det du ser i den här boken? Ska vi titta?
Just det.
Finns det en fågel? Ja. Så att avleda är ju den bästa modellen. Och då det här att prova faktiskt att ha med samma grej, föremål, lilla väska.
Just det.
Väska är bussväskan. Bussväskan, jag älskar väskor. Och det gör ju barn också, och pilla i. Gärna en väska som är lite knep att öppna. För då blir de ju upptagna.
Ja.
Jag tänker sådana här lite...
Ja.
Vad heter de där kartongväskorna som har lite metall?
Ja, just det. Det där är ju jättepilligt att öppna.
Exakt. Ja. Så en liten sån. Och sen också att... För det handlar ju också om att vi tycker att sådana saker är pinsamma. När vi är i sociala sammanhang.
Mm.
Ja. Och när man, om man är på en bjudning eller av någon slags fest, att man säger att man berättar det.
Ja, här är det lite
Elsa,
skrik just nu.
Elsa skriker väldigt mycket just nu. Vi försöker att ignorera.
Ja.
För det är också, och man får också testa det där med att inte ge för mycket uppmärksamhet.
Ja, precis. Mm.
Så att göra det här som jag säger, liksom prova.
Mm.
Och sen så, och när man går och säger, ja, oh, vi hör dig, vad fint du låter, jättebra. Mm. Och sen släppa henne och se, vad gör hon av det?
Mm.
Om det går att man inte tittar så mycket eller att man inte fipplar så mycket med henne, se vad som händer. Så att det finns ju olika approacher för olika barn. Mm. Så måste man försöka näsla sig fram och hitta det som är rätt för ens eget barn.
Ja, och så...
Snart förskola, kanske?
Ja, precis. Där tycker jag i och för sig att de nästan blir...
Högljudda.
Jag kan märka det jättetydligt om vår son har varit ledig typ en period. Då är det liksom lugnare. Sen kommer han tillbaka till förskolan. Då pratar han nästan dubbelt så högt. Mm. Men det är klart, de ska ju höras där också.
Ofta är det ju så.
Men de kommer ju ta väldigt bra plats, känns det som, på förskolan.
Ja,
de kommer göra sig hörd där.
Ja, antagligen. Men det kan ju också vara så att när hon får konkurrens så kanske hon inte behöver låta så mycket heller.
Och hon kommer ju också, som vi pratade lite i förra frågan, hon kommer ju liksom att hitta en andra sätt att kommunicera sen också.
Precis.
Men jag tänkte på det du sa, att det är så himla bra kanske att säga det där hela tiden, att så här, jag hör dig, just bara för att bekräfta, för någonting är det ju hon vill när hon skriker, liksom, att markera så här, ja, jag hör dig, så här, väldigt snabbt,
ja,
så att så här, du måste inte skrika, nej, jag hör
och
dig.
Sitter skorna lite hårt, ska vi lätta lite här, att man försöker kanske också hitta, såklart,
vad
är det? Är du lite varm? Ska vi knäppa upp? Att man småpratar hela tiden med sitt barn, det kan underlätta för en själv också.
Ja. Jättebra tips, tycker jag, till alla som tycker det är jobbigt att åka buss. För det kan vara en ganska stor utmaning ibland. Bussväskan. Hej, jag vill börja med att säga att jag är så tacksam för Ulla Wagn-podden. Jag har lärt mig massor av att lyssna på er. Kul, va?
Verkligen.
Mitt första barn är nu 9 månader. Min fråga handlar om mammighet. Jag undrar hur jag ska förhålla mig mot mitt barn. När vi är hemma så har han svårt att göra egna aktiviteter utan att jag ska vara med. Han klänger väldigt ofta med mig, på mig. Jag leker med honom mycket, sitter på golvet och leker med honom mest hela dagarna. Han blir förstås ledsen om jag går utanför hans synfält, men det kan jag förstå och brukar ta med honom eller be honom följa med mig om jag behöver gå på toa eller gå till ett annat rum. Men det som jag tycker är svårt är när han klänger på mig. Hur ska jag förhålla mig och vad ska jag göra? Och vad kan det bero på? Jag tycker att jag har varit för länge för att det skulle kunna vara en fas. Det går bättre när vi är iväg, det är värst hemma. Hur ska jag bemöta det? Eller behöver jag visa för honom på något sätt att han kan klara sig själv? Jag har haft en tanke om att jag kanske varit för närvarande i lek och i det han gör. Att jag kanske har skapat det beroendet genom att vara nära honom hela tiden. Genom att alltid sitta och leka med honom. Eller tänker jag fel? Tar tacksamt emot tips kring det här.
Mm, absolut, ja. Det ska vi försöka hitta på något bra. Alltså, jo, klängighet. Man kan ju verkligen, ibland känner man ju bara att man vill vara själv.
Ja.
Och då är ju klängighet kämpigt, verkligen.
Mm.
Och ibland kan det vara jättemysigt när man känner sig behövd. Men när man börjar känna så där, då är det väl viktigt att göra någonting åt det.
Mm.
Man kan träna barn lite grann, men det kan man faktiskt göra. Och det kan vara bra att träna dem en liten stund och att klara av någonting själv. Men jag menar inte, absolut har inte den här mamman gjort några fel.
Nej.
Hon har gjort jättebra och det är ju supertrevligt att finnas där för sitt barn. Men om man tänker sig ur barnets perspektiv, 9 månader. Vad skulle det vara det värsta som hände?
Mm.
Att föräldern försvann.
Ja,
eller hur?
Verkligen. Och där är inte rätt också en liten... Alltså den här separationsångestfasen.
Hur ska det här barnet veta att föräldern faktiskt inte kommer bara försvinna?
Precis.
Det måste ju vara jätteläskigt.
Mm.
Och med det sagt så behöver det inte betyda att hon behöver låta honom klänga. Men man kanske får en ökad förståelse när man förstår att det är kanske det ultimata som barnet tänker.
Mm.
Någonstans. Att jag vill inte bli lämnad ensam. Och man kan träna på det så tillvida att man till exempel sitter själv i soffan och barnet sitter på golvet. Att man faktiskt gör det. En stund varje dag har man som en liten träningsstund. Ger förutsättningar till barnet att pilla med grejer.
Mm.
Och när de säger så säger man, ja, det går jättebra, vad fint du leker. Toppen, toppen. Och så får man se hur långt det går. Blir de väldigt frustrerade så får man ju... Antingen, och då kan man ju börja med att kanske gå ner på golvet innan man lyfter upp. Visa barnet att det inte är farligt.
Nej, just det.
Det är faktiskt, jag vet inte varför, men det är vanligare med första barnet.
Ja, då har man mycket tid också.
Ja, det kanske är det att den delade uppmärksamheten som sen kommer med fler barn ger också det andra barnet liksom... Ja, de måste på något sätt göra saker själv. Mm. Det här är ju jätteolika, såklart. Men det är vanligare. Men inget skam i hur hon gör. Hon gör jättebra.
Nej,
men just nu så tror jag att hon behöver lite egen tid. Och då behöver hon ju kanske gå därifrån.
Ja. Skapa lite sådana luckor också.
Ja, absolut. Och det är helt okej. Och det här barnet kommer klara sig jättebra med en annan person som barnet gillar. Mm. Och är det svårt och blir barnet oroligt när mamman inte är där så kan man ju göra det kortare stunder.
Precis.
Bara för att få komma iväg själv en stund. Men också lägga in små träningar. Ha det som en liten uppgift.
Precis.
Och träna varje dag.
Mm.
De vet ju inte själva riktigt vad de vill,
Nej.
Barnen. De vill ut och pröva Har du hört talas om den där gummisnoddseffekten?
Ja.
Att de liksom drar iväg en liten bit och så kommer de tillbaka. Ja, och så drar de iväg en liten bit och så kommer de tillbaka. Ja. Och vill bli upplyfta fast det var inte heller bra. Och vill bli nedsatta fast det var inte heller bra.
Mm.
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 Så en liten stund varje dag.
Ja, en liten stund varje dag. Mm. Börja så.
Mm.
Mm. Och där, pang, boom, var vi framme vid slutet av avsnittet. Det går ju alltid lite för fort när vi sitter här och spelar in. Tack för idag, Lisa.
Tack själv. Tack för alla bra frågor.
Ja, verkligen. Ja, och tack till dig som har lyssnat idag. Och du kan ju som vanligt ställa en fråga till någon av våra experter på podd@rullavagn.nu. Och dessutom, följ oss jättegärna på Instagram eller Facebook. Vi heter Inget krångligare än Rullavagn där. Lyssna gärna nästa vecka. Dagens avsnitt av Rulla Vagn-podden sponsrades av SF Kids Play och Semper.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.